en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino,
snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Gud vad kul, nu kör vi igång. Nu är jag taggad. Helvete, folk på internet alltså. Mm. You gotta love them, Stefan.
Ja, allt som oftast. Ja, men hallå där ute alla skidsnackslovers. Det är er favoritpodd som är tillbaka i etern och jag Sköld sitter här med min kära kollega Stenqvist. Hur står det till?
Ja, men mycket bra. Jag reflekterade tidigare idag över att vi inte har kallat oss succépodden Skidsnack än, för jag tror inte jag gjorde den här förra veckan och du gjorde inte det nu, så att det kändes viktigt att få in.
Ja, succépodden Skidsnack är tillbaka.
Ja, men favoritpodden funkar också.
Ja.
Det är inte riktigt lika starkt.
Nej, men man måste variera sig.
Ja, det måste man verkligen. Mm. Annars så tycker jag det är bra. Hyllningarna formligen dundrar in på sociala medier över vår första podd.
Ja, vad sägs?
Ja, men några är ändå så här. Woho, äntligen, tack gode, ren lycka, öppna podd-appen i morse, sånt gillar vi. Bästa nyheten att börja lyssna om gamla avsnitt igen häromdagen. Det finns fortfarande galningar där ute som inte kan få nog. Sånt älskar vi. Men min favorit är ändå det här. Tack för tipsen om de andra poddarna. De har riktigt bra gäster och info direkt experter. Ja, jag vet inte. Riktigt bra gäster och info direkt experter. Jag vet inte extra det. Men er podd poddar om andra poddars leverans i 45 minuter. Också lite Stina Diss även i år. Kämpa på grabbar. Hoppas er en glad inställning till poddyrket infinner sig snarast.
Ja. Men han lyssnar ju. Eller hon lyssnar ju uppenbarligen.
Ja, det är av allt att döma en han.
Ja. Men på temat. Vi har också fått följande. Nog för att han är långhårig och hade nagellack på presskonferensen. Men Lukas Braten är inte en tjej.
Nej, ja, jag vet.
Kommentar på det, Viktor.
Ja, jag vet. Jag blev varse om det här. För att jag fick en utskällning redan samma dag som poddandet av min syster och hennes man. Då, som för övrigt tackade för den fina passningen de fick om Kasper Lo. Mm. Som inte heter Lo utan bara Kasper. Men jag fick en uppsträckning där om att det var en man. Så att jag har tagit till mig det här och...
Lovar bättring.
Inte vet jag, det är ändå alpint. Hur många sporter ska man behöva vara inläst på?
Nej, det är sant. Det är väl inte helt jättenödvändigt.
Kanske. Nej, verkligen. Och någon random norsk hitterit. Men det... Nu borde jag kollat upp det här innan, men det var något med någon norsk alpinåkare också som låg där i bakhuvudet som gjorde... Jo, Movinkel, det var väl hon, det kanske vi pratade om.
Ja, det var hon som blev diskad för florförbudet.
Pratade vi om det?
Ja, det gjorde vi.
Okej, okay. Ja, men då vet jag inte.
Nej.
Skitsamma. Ja, men Bråten, han såg ut som en sån där riktig Jon Olsson-typ. Du vet, har han verkligen ett seriöst landslag att göra? Han borde väl vara ute och säga free-åka.
Sannolikt så kommer han ägna sig åt något utan kroppstrumpa här framöver.
Och verkligen.
Ni vet vad vi tycker om det.
Precis. Sådana här Henrik Harlow-kläder kommer han ha.
Ja. Usch.
Ja. Och när vi ändå är inne och pratar om våra bedömningar av andras poddar så kom det ett annat omdöme här. Jag vet inte, det här är hårdare än vad vi någonsin var.
Mm.
Men det här var på våran Instagram så jag vill ändå del i den. Viaplays värdelösa ryggdunkarpodd är inte ens värd att omnämnas som en konkurrent till er. Tvi. Jag säger inte att jag står bakom orden. Jag vill bara tacka för shoutouten ändå.
Ja.
Inte ens en värdig konkurrens. Sen har jag faktiskt ändå fortsatt lyssna på Viaplays podd. Mm. Och vi ska inte gå igenom... jag lyssnade även på den här andra podden också. Mm. En gång till. Ja. Det är bra att ta in.
Ja. Vi ska inte ägna 45 minuter åt det idag, så ni kan vara lugna.
Nej, ingenting. Det är någonting som jag vet att jag snappade upp som jag tänkte dela om sen. Men det tar vi när det kommer.
Det tar vi när du minns vad det var.
Ja, precis.
Ska vi hoppa direkt in i veckan som gått?
Däremot, Stefan.
Nej, det ska vi tydligen inte.
När jag lyssnade nu så på Viaplaysport så la jag märke till den här gingen. Det var ju exakt våran. Okej, inte exakt, men det var ju exakt våran.
Eller hur?
Det var ju vilken jävla stöld ändå. Helvete.
Men,
fräckt är bara förnamnet. Ja,
men som sagt, det är man är själ av sina förebilder,
ja,
helt
så
enkelt.
Ja.
Så,
vad var det du ville hoppa in i?
Veckan som gått.
Ja.
Är det okej nu?
Yes.
Ja. Vad har du att säga som liksom första spontan reaktion, eller spontan, det har gått ganska lång tid. Men om du ska sammanfatta helgen i Gällivare, vad minns du?
Jag minns Moa Ilar, sätter världsstjärnan på plats. Det är nog det mest bestående intrycket. Och förstås Fendrich sätter Sverige-eliten på plats. Och det är både högt och lågt. Ja, vi får väl gå och skärskåda båda de grejerna.
Ja, men båda de två sätter väl lite fingret på vad man tar med sig som helhetsbild av den här Gällivarehelgen är att vi lärde oss inte så mycket. Vi fastnade med ganska många frågetecken och man undrar lite, är det här positivt eller negativt?
Fendrich kan ju omöjligtvis vara positivt.
Nej, såklart. Det kan ju inte vara positivt. Men man får ju, som alla andra, däribland Kalle Halvarsson, hoppas på att han har haft en riktig jävla dundersommar. För Cyril Fendrich har väl aldrig gjort något resultat, vad jag kan minnas.
Aldrig varit topp 10 i världscupen.
Nej. Så att han slår alla våra hopp i vinter är ju extremt oroande. Och det gör ju att man inte riktigt tar med sig resultaten vi fick därifrån.
Nej, och det var här William Porr var ju med via Playsport, så det jag hört honom prata efter det här loppet, det var ju just i den. Och det jag minns att han säger där är ju i alla fall att det är lite av en passning även till sina lagkamrater, men att han hoppas ju inte att han ska få stryk av Fendrich i Roka. Verkligen inte.
Nej.
Och att det lät ju som att han var lite, och det är väl det som var positiva med att han, som vi ändå tror är vårt största kanske hopp inom distansloppen, är ju ändå Poromaa över en säsong. Även om man kanske fortfarande tänker att Kalle kan ha större toppar, så tror vi ändå att Poromaa kommer vara mycket mer jämn. Vi ska väl återkomma till våra förhoppningar om svenskarna i världscupen under säsongen som helhet. Men det är ju ändå så att det är oroväckande. Även om han har haft en jävla kanonsommar och tagit de här stegen. Alltid det här trötta uttrycket att man har tagit steg. Men det verkar vara det vi använder.
Det är det vi har att jobba med.
Ja, och man tar steg. Han har tagit ett steg. Hon har tagit ett steg. Det är sällan man hör någon som bara, nu har jag tagit tre steg bak. Det är väl om någon har varit skadad den hela sommaren till exempel. Men ja, och för att sätta det här i lite perspektiv, han har bytt tränare till sin systers tränare. Jag vet inte vad han hade för Pelle Jöns innan då. Om det
skulle... Du har inte full koll på de schweiziska tränarupplägen.
Nej, men jag menar, och Nadine, hon har ju varit framgångsrik under ganska många år. Och jättebra de senaste ett par säsongerna liksom.
Ja. De har varit som Schweiz, Ebba och Fredrik Andersson ungefär.
Ja, verkligen. Otroligt bra liknelse. Det var också någon av poddarna första veckan som jag glömde. Det var en sån rolig detalj som jag glömde ens ta upp. Men de pratade om Ebba Anderssons sommar. Jag tror det var Karin Strömstedt som pratade.
Lyssnar verkligen mycket på den här podden alltså.
Nej, men det var bara roligt. Det kan också ha varit någon helt annan. Det kanske var i Vinterstudion. Det kanske har varit på radion. Jag vet inte.
Källa oklar.
Källa är jävligt oklar, men personen sa i alla fall att ja, men Ebba var ju uppe på läger med sin bror och sin pojkvän, som inte ens fick bli omnämnda med namn. Utan det var bara Ebbas bror och pojkvän. Hon var på läger med sin bror och sin pojkvän.
Ja.
Och det är ändå landslagsåkare vi pratar om.
Mm.
Men de är så perifera i sammanhanget att man behöver inte ens nämna vad de heter. Det tyckte jag var kul.
Ja, ja, det är ju humor, det får man ändå.
Det är väl samma sak där med Fendrich. Men oavsett, I don't know, nu det är väl Kalle, han vet vi ju hur han kan vara.
Mm.
Hur upp och ner som helst. Och sen är det ju att vi har ju inte de här, vi har ju, alltså bredden är ju fortfarande väldigt obred i den distanstruppen.
Ja, nej, men det vi fick se här, det var ju ett extremt svaghetstecken av Jens Burman. Man är ju ganska van vid svaghetstecken från Jens Burman.
Sixten, jag kallar dig Sixten så himla ofta.
Ja, jag vet.
Men du brukar ju gå under ditt namn Nobody Puts Burman in a Corner.
Mm.
Hur känns det nu när Burman är put in a corner?
Det känns jobbigt, men till och med det finns gränser även för mig. Jag tycker att han presterar ju för uselt. Alltså han brukar ju inte vara liksom så här dålig i ett svenskt sammanhang, för konkurrensen är ju inte mördande. Så det, något är ju fel. Alltså inte bara liksom någon liten inne i en träningstung period eller något sånt där man brukar skylla på. Det här håller ju inte. Och han kommer ju inte få åka någonting om man beter sig på det här viset.
Nej.
Men sen om man kollar på övriga namn som vi såg här i resultatlistorna, så Edvin Anger gjorde ju en liksom resultatmässigt bra helg. Han vann ett distanslopp. Han var ju med och åkte hyfsade lopp där i världskuppen förra säsongen, men det var ju inte så att han stack ut som något distansnamn. Och det är väl bra om han har tagit ett sånt där så kallat kliv framåt. Men det grusas ju lite av den här Fendrich-situationen. Hade han gått och vunnit mot alla i på ett överlägset sätt och sen varit långt fram i det andra loppet, men nu är det ju liksom schweizaren är ju en bra bit före där, så då är hans vinst helt plötsligt, glömmer man ju bort lite.
Ja.
Sen dessutom så blev han ju slagen av Marcus Grate där i sprinten.
Mm.
Och det, alltså Grate kanske får sitt livssäsong, det får vi hoppas på, för han har ju aldrig riktigt levererat.
Nej.
Men så jag vet inte, man tar med sig Edvin Anger att ett litet vi får väl se.
Ja.
Lite så här, varken bu eller bä.
Nej.
Det är mer bara att det är lite oklart vad hans resultat egentligen visade. För det var ju mycket snack och hyllningar om hur bra det var för hans del. Men jag känner att det vet vi inte riktigt.
Nej.
Än.
Nej, och vi vet ju knappt vad det kommer bli för värdemätare i Roka heller. Men då är det ju ändå den världseliten som finns kommer ju vara på plats. Och, det kommer ju vara en liten knepig säsong när alla ryssar fortfarande är borta. Och nu verkar det vara fortfarande förhållandevis stort manfall i norska laget.
Ja, jag tyckte den truppen såg ganska stabil ut ändå.
Visst, det gör det ju alltid. Det lär ju bli en vinter av total norsk dominans.
Ja, vad som ska sägas där, om vi ska prata lite om norska laget. Vi kommer hoppa lite fram och tillbaka
i
det här avsnittet. Men dels verkar det ju som att Erik Wallnäs har käkat dunder honung inför den här säsongen. Han har man ju inte riktigt sett som det starkaste kortet distansmässigt, men han var ju uppe högt där i Beitostölen. Och Emil Iversen verkar ha lyckats med något bra upplägg här, för han är ju tydligen bra igen.
Det kan det vara det att jag såg att Aftonbladet, vi brukar gå igenom så här, det som unga gillar mest. Jag hoppas det inte är någon form av företagshemlighet jag röjer här. Mm. Men unga hade då mest tyckt om en artikel som handlade just om Emil Iversen här för någon dag sedan.
Var det att han har flyttat ihop med sin 27-åriga miljardärsflickvän?
Ja, mm. Ja. Mm. Visst. Ja. Det har ju förmodligen mer med den 27-åriga miljardärsflickvännen att göra.
Ja, han är ju då tillsammans med Norges yngsta miljardär som är någon form av arvtagerska till någon livsmedelskedja eller vad det var.
Ja.
Kiwi, är det bekant?
Ja, det är, ja absolut. Ja. Vi har varit på Kiwi, Stefan.
Har vi?
Ja, absolut.
Det var länge sedan vi var i Norge.
Ja, det var det.
Ja. Men ja, det kanske är det pengar som ligger bakom Iversens succé.
Ja, vem vet. Nej, det
man kommer långt med pengar, sägs
det. Gör man. Nej, men det är väl kul för honom att han är tillbaka i alla fall.
Mm.
Nej, men de skickar ju en jättetrupp till Ruka. Norge, i vanlig ordning. Mm. Mycket, mycket fler folk än vad vi skickar.
Ja.
Men det är ju de här folken som man inte har hört talas om.
Folken som man inte har talat om?
Ja, men du vet, Mats William Jensen. Eller är det Jensen från förra året?
Nej, det är en annan Jensen.
Ja. Iver Tildheim Andersen.
Ja, han, det är en bekanting.
Är det den Andersen? Heter inte han något annat?
Det finns så många. Men han var med förra året och gjorde succé.
Ja, sen Margrethe Bergane, han, vi pratade ju en del om förra året. Men inget namn sådär, och ja, men det finns några okända, men de har ju jättestark trupp överlag, förstås. Ja. Men Kläbo är med.
Kläbo är med. Det är trist, tänkte jag säga. Nej då. Det är väl bra att ha en värdemätare direkt, men ja. Han verkar kanske ha rätt ut sina frågetecken då med landslaget.
Men det var ju, vi är inne lite på Anger. Mm. Är han våran stora Kläbo-utmanare?
Ja, man trodde ju det i alla fall. Nu gick ju Grate och vann sprinten här. Men ja, jag vet inte. Det är något, jag minns en gång att du sa de bevingade orden: jag litar inte på Hanna Falk. Och jag måste nog säga att jag är lite på samma spår med Marcus Grate. Jag litar inte riktigt på Marcus Grate.
Nej.
Men jag hoppas och vill att han ska få vara en liksom pallutmanare den här säsongen.
Ja, men det är väl det att han aldrig har levererat riktigt. Anger har ju redan...
Nej, men det är inte bara det att han inte har levererat. Han får att låta som att han borde ha levererat. Mm. Han har liksom... Hans självförtroende matchar inte hans historik.
Nej.
Och då blir man ju lite bekymrad.
Ja. Jag köper helt och hållet den bilden. Mm. Men jag menar, med tanke på de resultaten vi såg från Edvin Anger förra året, så jag tycker inte man kan dra för stora växlar av en premiär i Gällivare riktigt.
Nej, det är klart. Han är ju ändå liksom, nu man stirras ju blind på att vi har haft Alva Mühlback som är den unga talangen som alla hoppas och tror på och snackar om.
Mm.
Så då glömmer man ju bort att Edvin Anger också bara är barnet.
Ja, verkligen, han är 21 år. Mm. Jag fick ju dåndimpen bara för någon dag sedan när jag fick höra att Porrom är 23. Hur är det möjligt? Han har ju varit med i 10 år nu.
Ja, det känns så. Men det är bara för att vi sitter och gaggar här och glömmer alla tidsperspektiv.
Ja, men så mycket måste det vara. Nej, men det är klart att från svenskt håll så får vi väl ändå se Anger som... Eller vi får väl ändå slå fast att han är väl ändå hoppet att vara våran Kläbo-dödare.
Ja. Ja, att döma av förra säsongen. Han hade ju en jävla otur hela tiden.
Mm.
Otur och lite dålig timing och så vidare. Men han var ju där och krigade om pallen konstant.
Ja, och när det väl börjar trilla in lite pallplatser så kan det ju bli som en liten effekt av det. Mm. Som vi har sett så många gånger förut.
En liten Ebb Andersson-effekt.
Ja, exakt. Men en rubrik vi hade sagt här, satt upp här innan, det var så här, hur bra är Fandish? Och det är väl bara att slå fast att vi vet inte.
Nej.
Vi vet inte vad det där var för värdemätare. Vi hade ingen William Poromaa som man mötte. De andra hade ju liksom också många kört ett lopp dagen innan. Svårt att säga hur mycket krut man lägger på enskilda träningslopp i Gällivare. Det är också svårt att avgöra. Så att, jag tror inte vi kan dra för stora växlar eller sänka för mycket förhoppningar bara av att många blir slagna av honom där i Gällivare. Utan vi kan nog... Vi har gott om tillfälle att skjuta våra egna förhoppningar i sank.
Ja, men det...
Nästa vecka till exempel.
Ja, ungefär så. Men det hade ju varit lite enklare om vi hade fått se Poromaa här i helgen.
Mm.
Det var ju snöpligt och oroväckande. Det här
fallet. Fasslet.
Ja.
Ja. Ja, visst. Men vad ska han ut där och göra?
Han
ser väl att det är ett nät där.
Ja, han får väl skylla sig själv, men faktum kvarstår ju att det är oroväckande.
Ja, men det var ju ändå bara som man skulle säga i en sån här 80-tals, 90-tals actionfilm. It's only a flesh wound. Mm. Det var liksom inga ledband, inga korsband. Utan han fick en smäll i ryggen.
Det var någon form av lårkaka på ryggen.
En lårkaka på ryggen, så att det kan man väl skaka av sig ganska snabbt.
Mm.
Och han bestämde också sig ganska snabbt att han skulle köra med i Roka.
Mm.
Så av allt att döma så är det väl inte så himla illa ställt med Poromaa.
Nej, vi får väl verkligen hoppas att det är så då. Man har ju dock varit med lite för många gånger av att det snackas ner och sen helt plötsligt är det en spricka i något ben som var värre än man trodde och så vidare. Men vi får hoppas att de talar sanning kring det här.
Ja, verkligen. Ska vi lämna herr Gällivare och kolla lite mer på damerna då?
Mm.
Där pratade vi om Moa Ilar.
Ja.
Ska vi utveckla det? Du menar att det skapar mer frågetecken nästan?
Ja, eller så här. Man får ju hoppas på alla sätt och vis att Moa Ilar har blivit överjävulskt bra. Och att det helt enkelt var ett superlopp av henne.
Mm.
Och vi får ju då samtidigt hoppas att det inte var så att hon åkte som vanligt och Frida och Ebba har blivit sämre.
Nej.
För då har vi ju anledning att vara oroliga.
Ja.
Jag tror, och jag har hört det här snacket gå mycket, att det mycket väl kan vara så att Moa Ilar var väldigt bra. Men att det här kan handla om en kanske eventuellt lite för tidig formtopp.
Menar du att hon har tagit steg?
Hon kan ha tagit steg. Ja, men det har det snackats här om i mellansäsongen. Jag ska inte svära på det här, men det känns som att Moa Ilar har haft bra säsongsinledningar för att sen dala lite för tidigt.
Mm.
Och det kan ju vara en liten sån effekt. Det är ju dock lite konstigt att formtoppa till Gällivare.
Ja, i alla fall för en sån som kan känna sig ganska säker på att man kommer få köra de lopp man vill.
Ja.
Under säsongen.
Mm.
Hon kommer väl vara självskriven i de allra flesta distanslopp som hon har velat ställa upp i, redan som det är.
Ja, ja.
Hon är ju redan vårt ganska klara tredje namn.
Ja.
Sen innan. Mm. Så det är inte som att hon behöver toppa formen. Eller ja, det är klart, nu när vi har, det har vi också pratat om, nu kommer man ju behöva toppa formen ungefär hela säsongen.
Mm.
Och det är där det går ut på den här säsongen framförallt.
Så då är det dumt att toppa den innan ja, säsongen.
Precis. Ja, förlåt. Mm. Vi kommer ju prata om vi kan tisa att vi kommer prata lite om Charlotte Kallas bok apropå formtoppning.
Mm.
Kan man ju lugnt säga. Men jag vet inte hur mycket man styr det, om det är liksom vecka till vecka när man ska bygga form inför en säsong som drar igång. Men nej, att men... Ebba är 28,5 sekunder efter henne.
Mm.
Hur oroväckande är det?
Ska vi skylla på fluoret nu?
Ja, kanske.
Vi gör det tycker jag.
Ja.
Och så borrar vi huvudet i sanden och går vidare. För jag tyckte ändå, jag vet inte, det såg ut som att Frida Karlsson åkte på ganska bra.
Ja.
Och sen blev ju hon påkörd av stackars, vem nu har jag glömt bort hennes namn här, men inte en av de största stjärnorna.
Hon hade dessutom ett lustigt namn, Josehanna,
ja,
Lundgren Wikström.
Briljant namn, ja. Skulle jag säga.
Josehanna, inte låter, ens Josehanna utan Josehanna.
Det låter väldigt norrländskt.
Det är ju som att någon bara, det låter lite som att AI har försökt hitta på ett nytt svenskt namn.
Mm.
Vi har de här namnen nu. Försök göra någonting av dem och sätta ihop ett namn.
Mm.
Okej, ja, vi har Josefin här. Ja, men det är ju ett namn. Vi har Johanna, det är också ett namn. Okej, men om vi slår ihop Josehanna. Mm. Yes, kör.
Hon fick ju fan av Frida Karlsson, ja. Och sen fick svara på massa frågor om det här. Jag tyckte lite synd om henne faktiskt. Jag tyckte hon var trots allt bara en liten Gällivare tävling.
Jag tyckte det var väldigt roligt att hon, ja, nej, men jag får väl be om ursäkt för min existens.
Ja. Ja.
Det tyckte jag var väldigt,
det var väldigt
välfunnet,
ja.
Och rätt.
Ja.
För att Frida Karlssons ilska både under loppet och även en del efteråt, för att det var inte som att hon bad om ursäkt direkt.
Nej.
Utan hon tyckte lite grann att den här Josehanna hade fan varit i vägen.
Ja.
Och att hon visst hade skrikit åt henne. Fast jag menar, det var ju kameror där, Frida. Vi såg ju att du inte skrek åt henne. Vi hörde att du inte skrek åt henne. That's just a lie.
Mm.
Utan hon bara dundrade ju rakt in i henne i uppförsbacken där. Så att det var ju 110% Frida Karlssons fel.
Ja.
Men ändå blev hon utskälld och fick be om ursäkt för sin existens.
Ja.
Men jag tyckte det var mest kul alltihop.
Ja, jag hoppas att Josehanna får sista ordet här till slut.
Hur då?
Jag vet inte, men jag hoppas det.
Okej. Ja, visst. Det var ju Frida Karlsson som var den som var närmast Ribom i det loppet. Och hade förmodligen kanske vunnit då om hon inte hade gjort. Hon tappade väl ett gäng sekunder på den där incidenten.
Ilar menar du?
Frida Karlsson tappade sekunder på incidenten hon körde in i.
Ja, ja. Hon var bakom Ilar.
Ja,
ja.
Ja, precis. Mm, ja.
Du sa Ribom här.
Ja, Ribom. Ja, förlåt.
Bara reda ut begreppen.
Absolut, bra. Ribom gjorde också en mycket bra helg. Jag vet inte om vi ska prata om den mer, men också imponerande. Hon var ju tvåa i det andra distansloppet som då gick i klassisk stil.
Mm.
Där ändå Ebba gjorde en sån Ebba ställa in skåpet prestation och vann med 40 sekunder.
Mm.
Och då kan man tänka, 40 sekunder, det är ganska mycket. Är det liksom så mycket som man tänker att Ebba ska vara före? Kanske inte. Kanske i synnerhet inte när hon är en halv minut efter Ilar i fristidsloppet. Så om det är något så är det väl kanske Ebbas form man ska vara lite fundersam på.
Ja. Ja, det är ju just det här. Ja.
Och det, vilket känns fånigt att säga när hon vann ett lopp i 40 sekunder.
Ja.
Men det är ju den, det är ju liksom lite grann den nivån.
Flåret, Viktor. Flåret.
Det
kan vi hela den här säsongen skylla på om det är något vi säger som inte stämmer eller som blir lite fel.
Ja, men nu var det ju så här att det var ju inte flårförhållandena, det var ju inte, eller flårförhållanden i Gällivare, utan det är ju mer när det är liksom runt nollan som flårvallan sätter in och gör extremt stor skillnad.
Sen när blev du flårexpert?
I read stuff, Stefan. You should try it. Det här är liksom så här kallt som det var i Gällivare. Då är det inte så lika utslagsgivande. Men i alla fall. Så jag tycker inte vi kan skilja på det, utan vi måste ändå, men å andra sidan vi får väl se. Ebba kommer ju få chansen att visa var hon står.
Mm.
Bara om om när ni lyssnar på det här, imorgon förmodligen.
Mm.
För hon blev ju petad då från sprinten. Vi kanske återkommer till det lite senare. Men frågetecken på Ebba, det får väl ändå sätta ett. Extremt utropstecken på Ilar.
Mm.
Extremt utropstecken på egentligen både Sundling och Ribom, tycker jag. För att Ribom tvåa bakom Sundling och sen alltså i sprinten. Mm. Sen dundrar jag in med en andra plats i distansloppet. Det imponerar ju jättemycket på mig i alla fall.
Ja, sen, nej men man fick väl ändå, bortsett från det här frågetecknet som Ilar skapade, så ganska bra prestationer av de flesta. Även Maja Dahlqvist överträffade väl lite vad man hade trott med hennes osäkra form. Mm. Hon gjorde ju som Maja Dahlqvist brukar i sprinten och låg lite och släpade och höll på. Men sen gasade hon ju ändå in en pallplats på slutet.
Ja, verkligen. Så det var väl en mycket bra premiär här på många sätt för damen i alla fall. Men allt kommer ju visa sig redan nu i Roka. Mm. Ska vi vända på bladet och kolla mot Roka?
Ja, men det tycker jag. Efter en sån här gammal klassisk liten andningspaus.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, Roka.
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 Det skulle inte vara lika smällkallt som det brukar kunna vara. Det brukar kunna vara neråt 20 grader drygt. Mm. Nu skulle det vara liksom rent behagligt, om jag har förstått förhandsrapporten är rätt i alla fall.
Ja, undrar hur det kommer påverka den här fyllan som verkar vara ett problem i Roka.
Ja, nej, men det var ju då ett gäng läkarstudenter som hade gjort kaos i Roka.
Mm. De uppe och livar på nätterna.
Ja, och precis. Så hade förstört spåren och grejer.
Ja.
Men det där ska
läkarstudenter.
Du vet, de har ju alltid så här legendariska läkarstudenter. Du vet, folk som pluggar i Uppsala. Mm. De pratar ju liksom nästan bara om de här läkarstudenterna. Deras galna jävla, jag vet inte, det måste kanske ändå ha något med så här läkarsprit och sånt. Mm. Insmugglad läkarsprit att göra. Mm. Men läkarfesterna...
Läkarsprit får mig att tänka på skärgårdsdoktorn.
Alltså, är det varma tankar?
Ja, det slutar ju inte så bra där i och för sig. Men ja, vi kan gå vidare. Det var bara en onödig passus.
Ja, ja, visst. Mm. Men i alla fall, jag tror de hade förstört spåren, men de hade styrt upp det där sen efterhand. Så det ska inte vara någon stora...
Det låter så himla finskt att läkarstudenter går ut och liksom förstör skidspåren.
Mm, men det gillar man ju ändå.
Ja. Ja, nej, men det är fint. Det livar upp.
Det livar upp. Legendariskt kallt brukar det vara. Det skulle inte vara så den här gången. Vi får väl se. När det är ni på den här stunden, så kanske ni till och med sitter och kollar på sprinten. Ja. Eller sprintprologen.
Mm. Vi får väl höra med vår kollega Anna Rydén sen. Jag tror att hon skulle dit.
Jag tror att hon redan är på plats när vi spelar in det här på torsdagen. Mm. Så att i allra högsta grad. Vad säger du? Vad ska vi ha för förväntningar? Egentligen så känns det som massiva.
Ja, det är väl som vanligt på damsidan, så är det väl bara att hoppas på att vi kan ha ett par tre pallplatser i alla fall.
Menar du per lopp?
Eller? Ja, per lopp.
jag tänkte väl det. Totalt, vad fan. Allt annat än att en svensk vinner varenda lopp här i Roka är väl en besvikelse.
Ja. Tre var väl att ta i kanske, förutom i sprint. Men nu har vi ju Ilar här också. Vi kanske ska hoppa på tripplar även i distans nu för tiden.
Det hade väl varit någonting. Ja. Vi har ju haft några tillfällen där vi har varit två svenskor på pallen. Mm. Men någon trippel i distansloppet kan jag aldrig tänka mig någonsin har hänt.
Nej.
Nej, det är, på damsidan.
Det har jag väldigt svårt att tro.
Det har säkert hänt på här sidan, men på damsidan. lär du ju inte ha gjort det. Ja.
Nej, men jag vet inte, det är ju svårt att säga. Vi har ju lite inte dunderkoll på det internationella, liksom hur det står till med alla nationers stora hopp. Vart vi har en sån som Jesse Diggins exempelvis. Finskorna verkar väl inte ha gjort några superresultat i de inhemska tävlingarna. Där såg det ut som tyskorna som var med och åkte verkar ha haft bra form. Vad gäller Norge, där har vi redan pratat om att det är många som står över. Fossesholm har ju kastat in handduken inledningen av säsongen. Tiril Uddnes Weng är sjuk. Ingvild Flugstad Östberg får inte starta.
Nej.
Men vi har ju Kalvå. Hon har ju sett bra ut i Beitostølen. Sen var det ju den här skräll norskan som jag nu har tappat namnet på som gjorde det bra i Beitostølen.
Just det. Hon, inte Gullbrandsen va? Utan skit i det.
Ja. Nej, men det är, alltså, det är inte en hord av norskor vi är oroliga för kanske. Astrid Øyre-Slind vann ju ett lopp där i helgen och hon som vanligtvis är långloppsåkare vet man ju inte, hon kan ju pendla lite.
Bergane?
Nej, det var inte Bergane heller.
Nej. Skitsamma.
Hur som helst. Men ja, andra nationer, det är... Oavsett så ska vi ju räkna med att ha Ebba och Frida och nu också då förhoppningsvis Ilar med i diskussionen om toppplaceringar där.
Det känns ju ändå som att Ebba och Frida, båda två, kommer vara missnöjda om de inte är på pallen i varje lopp.
Ja.
Det kommer de såklart inte vara sett till en hel säsong. Det finns ju alltid lopp som man antingen har sämre form eller har sämre på skidorna och sådär. Men annars kommer det ju vara så att de kommer ju ha så pass höga förväntningar både utifrån och från sig själva att de ska vara där.
Mm.
De ska vara runt pallplats hela tiden egentligen över hela säsongen sett. Och det är väl helt rimliga målsättningar när vi har sett till hur pass bra de har varit de senaste åren.
Mm.
Så att det är väl inte konstigt egentligen att både vi och de själva har stora krav på dem. Att de ska leverera. Och som vi har varit inne på jättemånga gånger, nu finns det ju liksom ingenting att vänta på. Nu är det bara att leverera direkt.
Ja.
Pricka formen till nu. Och sen klart att man kanske vill vara särskilt vass. Det kommer ju vara rena skandinaviska touren nu i början av säsongen. När det kommer vara tävlingar först i Ruka och sen kommer man åka till Gällivare. Sen kör man i Östersund va? Eller någon annanstans i Sverige. Tappar jag orten och sen ska man över till Norge och köra. Så det kommer ju vara extremt mycket Skandinavien ett tag.
Mm.
Och där vill man förstås visa upp sig. Det blir ju alltid lite mer prestige att vinna på hemmaplan.
Absolut.
Så att... det är väl, jag antar att man bara går in för att vara i så jävla bra form som man bara kan direkt. Och då kommer ju inte Frida och Ebba vara nöjd med att liksom vara halvminuten efter någon norska eller någon Diggs eller någon Claudel såg jag hade gjort bra lopp i Beito till exempel.
Mm. Nej, det är såklart. Och räkna med... kalla svarta ögon där nästan om man är utanför pallen, men det Ruka är ju alltid intressant för man har ju ingen koll på läget och sen får man antingen stå där och vara hoppfull inför säsongen eller med som oftast det motsatta. Det blev inte riktigt som man hade hoppats på.
Nej, verkligen.
Men om på här sidan däremot, där känner jag att jag har inga som helst förhoppningar överhuvudtaget så slipper jag bli besviken. Och sen kan man börja bygga upp förhoppningarna mot senare i säsongen. Den inställningen tänker jag ha.
Jag vet inte om jag håller med riktigt.
Alltså?
Jag vet inte om jag sticker ut stolen. Är det så det heter?
Sticker ut hakan.
Hakan? Mm. Vad är det man gör med stolen?
Jag sticker ut den, gör man i alla fall inte. Vart då?
Det är något med stolen. Man gör något med stolen. Ställer ut stolen. Nej, ställer in stolen.
Ja, jag vet inte. Man sticker inte ut den i alla fall.
Nej, okej. Okay. Nej, det gör man inte. Men känns det inte som att i år Kläbo lite osäker på formen, kanske har lite bråk med förbundet. Ja, man vet inte. Hans form var ju, han var ju också lite hotad i slutet av förra säsongen när han inte liksom var lika självklar att vinna. De har ändrat om poängsystemet i världskuppen i år. Mm. På så vis att det kommer löna sig att åka många lopp och vara framgångsrik, eller liksom ligga med topp fem.
Mm. Men så var det ju redan förra säsongen.
Ja, precis. Ja, men jag tror att de har ändrat det ännu mer. Mm. Och ja. Vad säger de? William Poromaa vinner totala världskuppen.
Dream on, Victor.
Eller Kalle Halvarsson.
Det brukar vara du som är dysterkvisten i den här podden. Men,
jag bara säger att...
Och jag som drömmer.
Det är svårt att vara norsk och få åka alla lopp.
Ja.
Då måste man heta typ Kläbo.
Ja.
Annars så får man generellt sett inte åka alla lopp och inte ens vara med på alla världscuptävlingar. Det är bara kolla på den truppen herran har nu till Rukka. Det är Amundsen, Evensen, Golberg, Jensen, Kläbo, Nortug, Taugbøl, Wallnes, Iversen, Kryger, Nygänget, Tönseth, Andersen och Röthe.
Mm. Ja.
Alltså, Kläbo kommer få åka alla lopp han vill.
Mm.
Säg att han går in och skadar sig. Tänk att han blir sjuk. Tänk att han
men det
går...
har ju aldrig hänt förut.
Nej, men... Han blir heller inte yngre. Han är, inte, han är ingen ålder man direkt. Men är det något år man ska vara med och hugga för ett totalen, om man heter Poromaa eller kanske till och med Anger, vad vet jag. Åka stadigt, åka allt. Då är det fan i år alltså.
Jag är i chock. Du nämner alltså tre svenska herrar som kan vinna totala världscupen.
Ja, men vet du vad de har för fördel som inte alla norrmän har då? Det är att alla de tre kommer få åka alla sprintar.
Mm.
De kommer få åka alla distanslopp om de vill.
Ja, alltså det som är lite intressant för den här säsongen är ju att landslagsledningen måste ju prioritera de som går bra i världskuppen och slänga in dem i sprintarna. Så det kan ju bli tillfällen när bättre sprinters får stå tillbaka för de overall-stjärnorna.
Och det är faktiskt en sak som jag tänkte att vi skulle prata om här och nu. Och då gäller det inte herrarna utan då gäller det damerna och petingen av Ebba Andersson.
Ja.
Just ur den aspekten. Hon hade sagt redan innan tävlingarna i Gällivare att hon gärna ville åka sprinten i Rukka.
Mm.
Hon ville göra en bra sprint i Gällivare för att kunna kvalificera sig till sprinten i Rukka. Och nu är det ju så här att vi har ett ganska bra sprintlag i Sverige.
Ja, det är ju svårt det här för Ebba.
Mm, visst, men då är frågan. En sån här säsong när Ebba Andersson är en jättekandidat att ta hem den totala världscupen.
Ja.
Den enda som, och det här har vi, jag menar hur många gånger har vi pratat om att Ebba och Frida ska ta hem totala världscupen. Det är väldigt många år, men det är ju onekligen så att de är favoriter, även i år.
Ja.
Kanske skulle det vara så att Ebba skulle få köra sprinten i Rukka bara för att kunna vara med och samla in världscuppoäng.
Mm.
Kanske är det liksom sån tuff uttagning och såna tuffa beslut som landslagsledningen måste fatta för Ebbas greater good.
Är det så att du menar då att säg Moa Lundgren skulle petas?
Nej, för hon kan inte petas för hon har sin friplats från Skandinaviska kuppen.
Det stämmer.
Så det går inte. Men däremot är det så självklart att jag måste kolla igenom. Nej, jag vet inte exakt vem. Ribom är ju svårpetad. Sundling är svårpetad. Det är många som är svårpetad.
Det står alltså mellan Linn Svahn och Maja Dahlqvist här. Menar du?
Johanna Hagström kanske?
Ja, Johanna Hagström. Mm.
Dahlqvist är också svår att peta. Hon har ju en kupptitel att försvara.
Ja, det är...
det vore taskigt.
Ja, ja, det...
Linn Svahn, ja, också, ja, men jag inser att det är svårt att peta Dahlqvist, eller vad jag säger, varken Svahn eller Hagström. Men jag tycker ändå att diskussionen är värd att lyfta, så jag tycker att kanske att landslagsledningen hade behövt fatta ett så pass tungt beslut och sen låta de andra kriga om platserna. För att jag menar, det är ingen som tror att Ebba Andersson kommer att vara i vinna någon sprint under den här säsongen.
Nej, men det går ju att plocka poäng i prologen.
Det går att plocka bra med poäng i prologen. Hon kan lätt ta sig vidare till semi. Lätt är det ju inte, men väljer hon en bra kvart så kan hon ta sig till semi. Så att, ja, men helst typ den som man tror går snabbast och försöka kriga sig till en fjärde plats. Alternativt semi nummer 5 och hoppas att det bara är blåbär där liksom.
Ja.
Och ta prologpoäng och ta semifinalpoäng liksom under hela världscupsäsongen. Det kommer ge många poäng i slutändan som kan vara superviktiga om man ska ta totala världscupen. Kanske är det så att man måste prioritera en person som har chansen att ta hem totalen framför en Johanna Hagström som ändå kommer få sina chanser.
Mm.
Och som kanske får försöka konkurrera ut av Linn Svahn eller till och med Maja Dahlqvist. Jag tycker inte det är orimligt att tänka så här.
Nej, det är ju såklart när det är det stora den här säsongen, den totala världskuppen, så kan man ju inte resonera riktigt som vanligt. Det är ju att hämma Ebba Andersson.
Verkligen. Jag förstår att man inte gör så i första loppet möjligtvis. Men när det väl börjar dra ihop sig och man ser hur det ligger till och att hon kommer... Jag menar, om det här hade varit motsvarande i slutet av säsongen och Ebba hade haft chansen att vinna totalen, då hade ju alla varit bara, självklart, peta vem fan som helst, peta Jonna. I don't know. För allt annat hade varit helt sjukt om det hade varit en poängstrid. Men jag menar, de poängen i slutet av säsongen är ju värda lika mycket som de poängen i början av säsongen.
Ja.
Så att diskussionen är ju inte orimlig att ha.
Nej. Och den, vi får hoppas att den kommer upp.
Ja, det
om inte annat så har ju vi lyft den här nu.
Ja, himla festligt. Ja. Nej, men jag garanterar att helt 100% övertygad om att det här kommer bli en diskussion senare. Så,
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, är det då dags för bokcirkel här i Skidsnack?
Äntligen!
Ja, vi har... båda två läst Charlotte Kallas nya självbiografi Bäst när det gäller, heter den va?
Nej.
Det var en annan. Det var vad skyttedokumentären hette.
Ja.
Skam den som ger sig.
Skam den som ger sig.
Det är ungefär samma titel.
Visst.
Ja.
Men hon
generisk
hade
generisk sport titel.
Hon hade ju en annan bok förut också.
Ja, men den var inte riktigt lika håsad och snackisvänlig. Den handlade väl mer om träningsupplägg.
Ja, precis. Men den heter inte Bäst när det gäller.
Nej, eller?
Det var det här frågan. Du kanske blandade ihop dem.
Ja.
Ja, nej, det vore ju konstigt att döpa en skidskyttedokumentär efter en Charlotte Kalla-bok.
Ja.
Den heter Styrka, teknik och pannben.
Ja.
Nej, det var ju ingen slagkraftig titel direkt.
Nej. Skam den som ger sig. Första intryck.
Ja, men eller? Så här va. Det är ju, den är ju författad eller liksom berättad för, som de skriver, av Johan Esk. En DN-journalist och kolumnist. De har väl inga sportjournalister på DN längre, men han är väl ändå en av dem som får innestället att bara skriva sport fast de inte har någon sportredaktion. Och i början var det så här att jag kunde liksom inte liksom riktigt köpa att det här var Charlotte Kalla som pratar. Det var inte som när han Lagerkrantz skrev Zlatan-boken och blev så himla hyllad för att han hittade Zlatan-språket så pass väl att han sen fick liksom okej, men nu glöm Zlatan, nu är du Stig Larsson. Mm. så fick han basera en hel karriär på att låtsas vara någon annan. Mm. Vilket har gjort honom till multimiljonär. Ja. Grattis Lagerkrans. Mm. David, va?
Ja.
Och jag, först störde jag lite grann på att det inte liksom lät som Charlotte Kalla. Mm.
Jag gjorde ju, alltså jag läste delar och lyssnade på delar som ljudbok.
Och det var hon som läste in?
Ja, så jag hade inte riktigt det problemet, för när hon läser det själv så
då låter
det verkligen som hon.
Ja.
Så ja, nej, jag kan inte riktigt hålla med där.
Nej.
Men det är ju också att jag är ju lite förblindad av hennes egen
röst.
Hennes
egen röst. Ja, den är ju...
Den får det onekligen att låta som, ja, som Charlotte Kalla.
Ja, jag förstår. Mm. Nej, men sen kom jag över det. Och det var ju ändå, det var ju mycket tidbits från hennes karriär.
Ja.
Det var en snabbläsning, men det var väl det som var lite, det som känns lite surt, att det var så himla svepande. Ett mästerskap skulle ju, kunde ju brännas av på 10 sidor.
Mm.
10 ganska stort skrivna sidor.
Ja, hon stannade ju inte vid de här emotionella liksom, sportögonblicken speciellt mycket.
Nej, och det är väl lite, det är väl det man vill åt. Man vill ha sportögonblicksporr när man läser en sån här bok. Speciellt från en person som har varit så extremt framgångsrik.
Ja, absolut. Det saknade jag också lite mer av. Samtidigt så, det känns som det fanns en förklaring till det i den här liksom, hennes den här skamrösten som hon kommer tillbaka till hela tiden, som åt upp all hennes glädje med allting. Så det känns som att hon inte riktigt levde så mycket i nuet, i sina liksom, i sin framgång.
Nej, och det är väl, det är säkert jättenaturligt för en sån här framgångsrik idrottare att man inte gör det, utan att man okej, nu har jag gjort det här. Nu ska jag kolla vidare mot nästa mästerskap eller nästa säsong hela tiden. Och sådär. Men jag tycker ändå man kunde ha ägnat lite mer tid åt just så här. Vad var det som gjorde att jag vann just det loppet? Då kände jag så när jag firade det här. Utan det var liksom, det var typ någon tårta på med mottagningen. Sen var det var liksom ingen... Man gick inte ner någon mer i de här segrarna på samma sätt som man hade önskat.
Nej.
På samma sätt, eller på lika hårt i alla fall. Så att det var lite för, det var lite för rumphugget hela tiden om alla de här stora fantastiska grejerna hon gjorde. Och det kanske är jobbigt när man har så himla många stora framgångar, men man ville kunna grotta ner sig mer.
Ja, men det är väl lite så här, det känns som att det ligger lite som en röd tråd genom här, att hon inte riktigt vill eller kan framhäva sig själv, även om hon förmodligen vet att hon har åstadkommit ganska mycket. Men ja, det är väl så här, hon stannar inte kvar i de här liksom, vill bre på med 50 sidor om något OS-guld, för att det känns fel i hennes mentalitet.
Ja, verkligen. Det är intrycket får man med. Men hade man använt sig av lite så här modernt internetspråk kring idrottare, så hon är ändå svenska skidsportens överlägsna goat.
Ja.
Som ändå har gjort det här i en tid när det samtidigt har funnits Johaus och Björgens att tävla mot.
Mm.
Som förstås är mer goats på sina sätt, men på i Norge. Men
norska goats.
Norska
världsgoats.
Goats. De är världsgoats. Kalla är också typ en världsgoat.
Mm.
Egentligen. Sen att Björgen har dubbelt så många medaljer, det är bara för att det är ett sinnessjukt vilken karriär hon har haft. För att Kallas karriär är också helt in fucking sane. Vad är det, så här, 22 mästerskapsmedaljer och typ 9 guld eller 8 guld. Ja, det är något helt sinnes.
Mm.
Och det har vi pratat om så många gånger. Men det finns ju en anledning att ta upp det igen. För att det är som du säger, hon kan inte liksom stanna i den känslan så på lika. Och det var väl bara för att det var så det var när hon var i den här karriären. Det gick inte, utan det var så mycket annat. Det var den här självhatsrösten som pålågade henne hela tiden. Och sen hade hon ju såklart många upp och ner som är jätteintressanta att läsa om.
Mm.
Så att,
men det är, ja, alltså det är, för det är ju verkligen något man tar med sig från den här boken. Att det känns ju inte som att hon hade någon speciellt bra karriär. Nej. Alltså hur hon beskriver.
Nej.
Bara problem på problem på problem.
Ja.
Och en satsning som inte funkade. Och bestyr med ledare. Och någon sjukdom, någon skada. Det är i kombination med att det är liksom, sen kommer ett VM-guld som är beskrivet på 5 rader.
Ja.
Och sen är det nya problem och
ja,
nytt uppbrott och nytt. Det, och det här är egentligen inget klagomål, för det kommer ju fram ganska många intressanta nuggets i den här
verkligen
boken. Jag tror att liksom, Aftonbladet och Expressen gjorde en artikel om Dan i liksom 3 veckor när den boken kom ut, för att hon sparar ju inte på krutet.
Nej.
Direkt.
Nej, men och sen att, det kan jag tycka att man la ner så mycket energi i början på det här med Peter Settman, och det tycker jag är helt ointressant. Hela den biten. Och det klart det inte var för att hon upplevde att hon blev lite mer eller mindre påhoppad av honom. Men i boken beskrivs det ju ganska snabbt övergånget liksom. Men det var ändå det som blev det största numret i efterhand när boken väl hade släppts.
Ja, och det här har väl ändå liksom, hon kanske inte har sagt det rätt ut tidigare, men det har ju varit en debatt kring det, så det kändes ju inte som världens scoop.
Nej.
Riktigt ändå.
Nej, precis. Nej, inte alls. Men det, och samtidigt som det fanns så himla mycket annat intressant. Hon beskriver ju de här turerna som var här bara för ett par år sedan i landslaget, och hon beskriver turerna med när Rickard Grip lämnar. Hon beskriver honom i ganska positiva ordalag, men det är också så här,
ja,
lite backhand compliments, som att han var uppstyrd, men han var ju värdelös på att delegera, så när han lämnade då blev det liksom totalt kaos överallt.
Jag menar, positivt och positivt, hon beskriver honom som konflikträdd in absurdum.
Ja, det är inte jättepositivt.
Jag tycker det var underhållande, det här liksom väldigt obegripligt att de inte fick ha med, eller kunde ta med, rödbetsjuice till Tour de Ski.
Ja.
Så att hon fick alla ransoner.
Ja.
Men han vägrade, han var för rädd för att berätta för de andra åkarna.
Ja. Så hon fick smussla med sin rödbetsjuice till och med för sin rumskamrat som inte fick se att hon, eller om det var Hanna Falk, som inte fick se att hon var röd i munnen för att Rickard Grip inte vågade ta diskussion, rödbetsjuice-diskussionen framför de andra. Ja, och sen, ja, så hon beskrev honom som konflikträdd in absurdum. Och så Anders Byström beskriver hon ju ungefär som ett jävla mähä.
Ja. Ja,
det tycker jag också är ganska...
Han kom in och han var inte ledare under så lång tid av min karriär, men han framstod som... Han kunde inte någonting.
Nej.
Det är liksom ungefär så han beskrivs.
Verkligen. Det är ju en dundersågning av Anders Byström, som de facto fortfarande är liksom huvudchef.
Ja, och sen, det får jag ändå säga, så har gått ganska bra för Byström rent liksom. Nu har han ju haft ett bra åkarklientel att jobba med.
Aha, ja.
Men han har ju bemött den här kritiken med, han har ju lite så här, han har ju inte direkt gått emot. Han har sagt att man kan uppleva saker olika, och vi har rätt ut det ungefär. Eller jag har fått informationen, och det är hennes upplevelse.
Ja.
Diplomatisk. Man fattar ju att han inte vill liksom gå i clinch med
The GOAT.
Precis. Rickard Grip däremot, han var väl, nu minns jag inte riktigt vad han sa, men han lät inte riktigt lika diplomatisk kring detta.
Får stå för henne.
Okej, det var väl ungefär. Men det ja, jag vet, det är ändå så här, det är något som är lite intressant med att så här, det har ju uppenbarligen pågått så otroligt mycket skit inom landslaget.
Mm.
Och Det har ju inte varit någon hemlighet. Det har ju skrivits hur mycket som helst om. Men att sen som Charlotte Kalla går ut med här i efterhand, det kan man ju förstå.
Verkligen.
Men man kan ju också ändå fundera. Hade det inte med hennes position gått att göra något åt det här under tiden? Alltså om hon hade varit missnöjd, man hade ju anpassat sig efter henne på den tiden när hon var den enda stora stjärnan.
Har du glömt bort att vi har något i Sverige som heter Jantelagen, Stefan?
Vad är det för något?
Ja, precis. Vi kan här anpassas vi oss inte efter några stjärnor till höger och vänster, om de inte typ heter Zlatan och en stor, stor rik man. Då går det förstås bra. Nej, men det var väl inte riktigt så att hon, det, man får väl intrycket i boken också att hon inte ville ta den positionen riktigt hela vägen. Jag kan tycka att man läser mellan raderna att hon kanske tyckte att hon kunde ha blivit särbehandlad som den goat hon ändå var. Och att hon inte blev det kan man ju ana en viss bitterhet ibland för. Hon beskriver hur hon var och tränade med... Vi ska inte spoila hela boken. Det är, oavsett vad vi säger så tycker jag det är värt att ni alla läser den. Köp den och ge den till er sambo eller förälder i julklapp så ni kan låna den sen. Det är perfekt.
Årets julklapp. Okay. Får se om någon skidåkare får den i våran stuga kanske.
Ja, kanske. I alla fall, hon är och tränar med... Jag har varit både Björgen och Johaug.
Ja.
Och få vara med dem en hel vecka på sommaren och köra träning. Och hon tycker hon lär sig så himla mycket om hur världens bästa skidlandslag tränar. Kommer hem och sen tänker att de ska liksom lämna över den här kunskapen till landslaget. Och det är ingen som bryr sig, upplever hon det som. Och jag kan mycket väl tänka mig att det var precis så. Att hon inte blir hörd överhuvudtaget. För att... vi har ett sätt som vi gör på. Det tycker vi är bra. Det, liksom, det känns som att det har under många år varit ledtecknarna för svenska skidlandslaget. Liksom. Inte så himla öppna för nya intryck och inte så himla öppna för utsvävningar. Folk som vill ha det på sitt sätt. Som Charlotte Kalla själv tvingades att lämna landslaget för att hon behövde göra något annat. Och, det såg vi ju bara för ett par säsonger sedan. När Frida Karlsson och Maja Dahlqvist och Linsvån gjorde samma sak. Sen tycker jag också att till exempel Linsvån får ju sig också liksom en liten släng av Charlotte Kallas slev där hon själv mer eller mindre bara kanske förvånat konstaterar att Linsvån hade en helt annan svansföring eller ett sätt att ta sig in i landslaget och approach till sina lagkamrater och till tränarna än vad hon hade vågat ha när hon var första års senior eller så. Och jag vet inte om det är kritik, men, hon, ja, men jag tycker man kan ana en viss här. Ja, så där vågade ju inte jag vara.
Ja, nej, men jag håller med, för jag tycker det här är bland det mest intressanta i den här boken, som är hennes relation till övriga åkare och folk inom skidvärlden. För det är ju inte bara Linn Svahn som får, alltså det är inte liksom rätt ut kritik, det är bara det att hon kommer med någon liten liksom beskrivning av hur folk är. Det är liksom som att jag satt och pratade med Jonna Sundling och hon fattar ingenting av mina upplevelser. Nej. Alltså det är inte så här liksom hårt beskrivet, men det är bara något så här. De säger ju aldrig något om varandra. Nej. Men hon är ändå ganska så här öppen med att de är har olika uppfattningar om saker som är lite befriande.
Falugänget, som ja. Beskriver Maja Dahlqvist och Anna Dyvik.
Ja.
Känns inte som att hon hade någon jättemycket till övers för dem heller.
Nej, kom in med åsikter och höll på.
Ja, precis. och ja, nej, så att I don't know, det var ändå... Hon beskriver hur hon kommer väldigt bra överens med Hanna Falk till exempel, som hon var rumskompis med ett tag, och även Jonas Sundling och Ebba Andersson. Lite såhär Piteå-gänget verkar det vara till viss del.
Ja, och liksom och Anna Hag såklart och Ida Ingmarsdotter.
Ja. Men det finns några som man inte upplever att hon beskriver med kärlek.
Mm. Den största kärleken verkar ju vara till Norge egentligen.
Ja.
Hon och Björgen och Johaug verkar vara en liten dynamisk trio.
Ja. Sen är det en diskussion som är ju högst brinnande aktuell. Till exempel med Jessica Diggins och Östberg, som vi har pratat om så himla mycket. Som är en sån grej som man inte får prata om enligt Jessica Diggins. Mm. Så är det ju absolut förbjudet. Jag hoppas inte Diggins läser den här boken. För där pratar Charlotte Kalla om att vid ett tag för några år sedan så upplever hon hur en viss typ av kroppstyper tar över. Det är slut med liksom den, när man har den typen av kroppstyp som hon och Björgen och kanske Kowalczyk har, liksom lite mer muskulösa typer. Och hon beskriver hur det istället är liksom Johaug och Frida Karlsson och den typen av kroppstyper som är mer framgångsrika. Sen tar hon inte vidare den tråden. Hon pratar lite grann om sina egna tankar kring det här med vikt, hur hon ville gå ner i vikt men inte tappa i för mycket muskelmassa och hit och dit, och hur den balansgången var. Och hon tar upp den här tråden om kroppstyper, men tar den inte vidare någonstans. Den bara liksom plockas upp och sen släpps lite grann för vinden.
Ja.
För oss att göra våra egna tolkningar av, eller kanske för någon framtida diskussion att ta vid. Jag vet inte, men jag tycker det där hade ju varit ganska intressant om hon hade kunnat haft någon, landat i någonting.
Ja. Nej, men det, jag tror också att det är även liksom för henne, det är en diskussion som har blivit väldigt laddad inom skidåkningen de senaste åren. Så nu är hon ju liksom överlag väldigt rak med saker i den här boken, men det är, ja, kanske till och med hon inte liksom ville vara den som tar den bollen helt vidare.
Nej visst, jag menar, det är klart att det finns ju andra parametrar än kroppstyper. Det är ett ganska kastbegrepp egentligen. Men när vi har haft så många fall av världsåkare, ja, men som Frida Karlsson och Östberg som har varit avstängda. Vi har Diggins som precis nu i somras berättade om att hon haft nya problem med att hålla liksom kostträningsbalans. Är väl den omskrivningen man gör av det. Så det känns ju som att det skulle ju behöva tas omtag i de här diskussionerna på riktigt. Men det är så himla svårt, för det är så himla laddat, och det finns en kultur av att man inte riktigt får prata om det heller fortfarande. Så jag vet inte, jag hoppas att det skulle kunna liksom bli någonting som någon kan, att det där kan vara en fråga som verkligen tas upp på riktigt. Annars så gör hon ju ett stort hon däremot lyfter ju en annan diskussion som går som en röd tråd genom hela boken, som också är väldigt viktig, som hon har pratat lite om förut och som Maria Rydqvist har pratat om. Det är det här med mensens försvinnande. Det pratar hon om genom hela boken. Det har hon inte pratat om under sin karriär.
Nej.
Utan nu först efteråt. Och definitivt detsamma med den här boken, om hur extrem träning och hur extrem kosthållning gör att liksom mensen för henne försvann under många, många år. Speciellt som hon har åt p-piller och liksom så här hormonstyrd på ett väldigt tydligt sätt. Så där gör hon väl ändå en stor insats för, ja, att lyfta en fråga.
Ja, men det är väl lite så med den här, hon lyfter ju så himla många olika trådar, olika diskussioner, ämnen, grejer som varit genom åren. Att hon lyckas ju bättre med att ta vissa i mål än andra. Sen, vi ska ju som sagt inte liksom förklara hela den här boken.
Nej.
Referera ut och innan. Men jag måste bara säga att en sak som jag tycker hon överdrev lite kring var den här rädslan för dopningsavstängningen. Det var lite drama queen kring detta. Alltså, ja, hon...
Speciellt som den sista, hon hade fått två stycken vistelserapporteringsfel. Eller hon fick sin andra här. Alltså typ när hennes karriär i princip var slut.
Ja, alltså det är ju så att de måste vistelserapportera och så att de kan bli... de ska kunna lämna dopingprov när som helst. Det kan dyka upp någon tjomme som ber dem att kissa i en burk.
Mm. Det var det här som Mikael Ymer åkte dit för.
Ja, men ibland så glömmer de ju att skriva in det här och då får de en prick. Och får man tre prickar blir man avstängd. Och Charlotte Kalla, det här hon ju inte pratat om någonsin. Att hon hade fått två prickar för hon hade slarvat. Och var då extremt orolig för att få en tredje och få hela sin liksom, karriär förstörd och hela sitt varumärke och liksom, den folkkära hjälten och så vidare. Men jag vet inte, alltså, har man fått två, då är man väl liksom, hur ska man kunna missa det här sen då, när det är det enda man tänker på? Jag tycker det är liksom...
Och så verkar det orimligt, har man med sig en prick under en 10-års karriär eller nollställs de aldrig?
Jo, de nollställs väl efter ett tag. Det är ju inte liksom en riktig, det är ju inte en dopningsdom.
Nej.
Och de här tidigare prickarna, de försvinner ju också efter ett tag, som jag har förstått det.
Ja, precis.
Och ja, nej, men jag vet inte, hon gjorde lite väl av ett stort nummer av det här, kan jag tycka.
Men det var säkert extremt ångestfyllt för henne, så det kanske, men jag upplevde också det, som lite så, ja.
Ja, men av all ångest hon verkar ha haft så var, känner jag att den här... Hon hade kunnat kapa några spår i den här boken och renodlat lite.
Ja, sen var det en ganska snabb läsning. Det var inte många sittningar innan man var över. Men
nej, men...
Vi hade kunnat vilja ha haft mer frossa i framgång.
Ja.
Ändå.
Men vi kanske inte behöver gå så mycket djupare i den, men hur många äpplen?
Nej, men tre välpolerade.
Ja, nej, men jag håller helt med. Tre... skolboksexempel på Granny Smith-äpplen.
Det var inte Sofie Marie den här gången.
Ingrid Marie.
Ingrid Marie,
ja.
Just det.
Nej, det är lite finare äpplen här vi har att jobba med.
Jag brukar köpa de Pink Lady.
Ja. De är inte riktigt lika fina som Granny Smith.
Nej, okej. Okay. Nej, visst.
Jag äter inte äpplen så ofta, ska jag säga.
Nej.
Men jag har ändå åsikter.
Ja, det är bra. Det är därför du har en podd, Stefan.
Ja, det är tur det. Ja, nej, men
det var väl det.
Det var väl det. Jag hoppas att ni har skaffat ett fantasylag, för nu är det väl typ för sent.
Verkligen.
Eller för sent är det inte, men man hamnar lite efter i poängräkningen. Men skaffa ett ändå, för all del, om ni missat, för most likely kommer hälften av oss missa någon vecka här och där.
Och med oss menar du det själv, Stefan?
Ja, fast jag ska verkligen gå in för det här.
Ja, okay. Yes.
Jag lovar.
Ja, och anmäl er på Skidsnack i våran liga Skidsnack med lösenord. Skidsnack med stort S möjligtvis, kanske Skidsnacks med S på slutet. Vi vet inte riktigt, testa lite olika varianter av Skidsnack.
Ja, ni hör hur uppstyrda vi är.
Ja.
Men det här var kul. Hör gärna av er på våra sociala medier, på Facebook och Instagram. Så gör vi väl det här igen nästa vecka, tänker jag.
Det tycker jag, det blir kul.
Ja, det blir det.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.